Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Svenskans lagspecial ska idag gå i mål för att vi har tagit oss hela vägen upp till fjolårssegraren, till lika mästarmästarna Malmö FF, till Josip Bladans stora, stora glädje. Nu har vi pratat deltagarlag och allt vad du har sagt. Nu ska vi prata om The Himmelsblå.
Det ska vi. Och fan vilket fint intro att du fick in mästarmästarna också. Det är fint att du vet din plats i den näringskedjan också.
Ja, alltså det är väl fakta helt enkelt. Så det är väl inte så mycket att orda om Fredde Arnesson.
Inte ens vi kommer undan fakta. Nej, i den här studion. Så, ibland måste vi oss hålla till de här faktarutorna. Och det stämmer ju faktiskt.
Så är det.
Så är det. Som sagt, vi har betat av de första 15 lagen och nu tagit oss upp till Malmö. Och det är alltid svårt. Så är det väl lite grann kring liksom vissa lag att vi vill ju försöka hitta lite balans. Vad finns det ändå för form av frågetecken och sådär? Och lyfta upp de positiva sakerna såklart. Men när jag tänkte i förra avsnittet som jag då ska programleda så... Ja, det är inte helt lätt kanske att hitta vad man ändå ska... Man ska försöka vara lite spetsig mot Josip och inte bara låta honom sitta här och njuta nu i tre kvart eller vad det kan bli. Det är svårt.
Ja, men det är ju nästintill omöjligt också. Vi pratar ju också om nästan två Malmö-älver som skulle kunna vinna ett guld i årets allsvenska. Så är det klart det är svårt att hitta fel på det här laget. Och Josip, som brukar vara ganska restriktiv, har ju redan skickat fram tassen att det blir ett guld i år. Det var ju liksom en tass som kom fram i omgång.
Det var inte ens i omgång, det var när Botheim blev klar.
Ja, exakt. Jag tänkte förra året när tassen kom fram. Aha, det var ju typ när det var klart. Ja. Då sträckte du fram tassen. Ja, och i år har du liksom skickat in den innan ens allsvenskan har börjat. Utan ja, det var när Botheim blev klar för Malmö FF.
Det har man nästan glömt lite, att han hade ändå vacklande perioder. Alltså han vågade inte riktigt...
Ja, vi skickade ju fram den i omgång 10.
Ja.
Då fick ni ju lugna ner er lite.
Ja, och jag fick ju rätt. Men du... Du är inte stringent i dina känslor här. Om 10 år såg det otroligt bra ut. Nej, och då var handen inte framme. Men nu räckte det med Botheim.
Nej, det räckte med Botheim. Det räckte med Stryger Larsen. Och det räckte framförallt till det som vi kommer till sen. Det vill säga att Malmö kan anfalla på mer än ett sätt den här säsongen. Och inte bara att överbelasta vänsterkant.
Mm, så är det. Vi ska följa våran mall som jag gissar att alla kan mer eller mindre utan och innan. I och med att man förhoppningsvis då har lyssnat på samtliga 15 lagavsnitt. Men den första punkten är ju en recap av 2023. Och det var ju en säsong som, ja men lite det vi skämtar om nu då. Att så här, visst det är Malmö FF. Visst det är ett favoritskap och... den bästa truppen, eller favoritskap. Djurgården var väl egentligen oddsmässiga och av media tippade SM-guldvinnare. Men i och med att Henrik Rydström gjorde sin första säsong så det är klart att man var sådär, okej, men hur, det kommer bli bra, men hur fort kommer det bli bra? Minns du vad du hade för förväntningar inför 2023?
Ja, det minns jag. Och jag var väl, precis som om handeln var restriktiv fram till omgång 30, så var jag lika restriktiv i att inte skena iväg i termer av ambitioner. Alltså Djurgården, jag tycker Djurgården var rätt favorit inför säsongen. Sen med tanke på vad som kom under våren, det vill säga dels det spelmässiga, dels att Pontus Jansson blev klar från och med sommaren. Och allt däremellan, så var det fortfarande att man skulle inte skena, för att som vi säger, en ny tränare är alltid en ny tränare, och en ny tränare kan väl få tydligast, alltså resultat snabbast åt både bra och dåliga håll i MFF framförallt. Och där var väl, även om vi pratar om att ja, men målsättningen och ambitionen är att komma trea efter liksom sjunde platsen, och eller komma topp tre och utmana om guldet och vara med i racet hela vägen in. Blir det inte guld, det är klart man blir besviken, men det är inte världens undergång med tanke på vad vi var för så, i så pass närtid. Och kuppen var ju blandad.
Det är
ju
alltså det får man ändå säga.
Det var blandad, och det var väl på håret att vi tog oss vidare mot Degerfors. Och sen blev det ju respass direkt mot Djurgården då.
I kvarten där,
på straffar. Och då var det ändå, men det var ju en insats på Tele2 som bådade gott, för att vi gick upp i ledning två gånger, vi släpper in två klantiga mål, vi tar ändå till straffar på en arena och mot ett lag som vi har haft väldigt svårt mot. Så med några dagars distans till det, så var det fortfarande att okej, men det finns bra saker att hämta. Sen börjar Allsvenskan, och det är hemmapremiär mot Kalmar, står 0-0 länge, sen får vi en straff av många tveksam. Spången är jättetveksam.
Fortfarande inte släppt den där straffespången.
Lars Sätra var väl mest tveksam av alla.
Jag förstår Lars Sätra i det här fallet.
Ja, det är klart du gör. Och vinst där, och sen borta mot BP. Ligger under. BP har 3 eller 4 lägen att avgöra matchen, och istället slutade 2-1. Och där det sista målet är kanske den största målvaktstabben man har sett i Allsvenskan i termer av ineffektivitet. Att det är en världens enklaste grej. Det är klart man har sett liksom långbollar eller någon som halkar, eller Oliver Dovins liksom misstag att tro att straffpunkten är bollen. Men att Oskar Linnér inte liksom hinner ner där när Isak Kristelin bara petar in 2-1 på övertid. Och där var väl någonstans att, okej. Okay. Andas man ut lite grann. Och då är det så här, okej, vi har fått en start vi ville ha, som laget behövde, som Rydström behövde. Som alla supportrar på något sätt hoppades och trodde fanns. Och sen var, bortsett matchen mot Elfsborg, med då att Anders Christiansen precis då dagarna innan fick sitt besked om att karriären var i fara, att han hade hjärtproblematik och att det påverkade truppen i den matchen. Men bortsett från det, så går vi ju till mångas stora besvikelse i princip rent under våren.
Ja, ja, det är ju 8 första matcherna, är 8 raka vinster, och där och då börjar man ju liksom prata att du blir ju liksom, de 2 första segrarna är ju liksom sådana klassiska SM-guldssegrar. Ska man vinna guld, så vinner man liksom hemma mot Kalmar på en tveksam straff, och man petar in bollen i, vad var det, 94 minuten borta mot BP, och sen 6 raka till efter det. Plus, och där och då är ju känslan så här väldigt tydlig att så här, fan, Malmö är så otroligt bra och verkligen tillbaka.
Exakt, och räkna in då dessutom mål i 96 borta mot Halmstad.
Exakt, det är dit jag tänkte nästan komma lite, att det är ju en period som, alltså det går inte att snacka bort det på något sätt så, men det är ju verkligen, alltså det är blandat insatser där man såg höjden, alltså tidigt att säga okej, han har fått det här att stämma så här fort, kombinerat ändå med insatser som inte är svinbra, men som du säger, Halmstad borta, där man bara, man kan prata marginaler eller skicklighet, det får man välja själv lite grann, men att man ändå har de marginalerna på sin sida tidigt på säsongen, min bild, när jag tänker tillbaka på hur den våren var, det kändes som att det gjorde någonting med, ja, men dels er supportrar, men även med den här spelartruppen, att ni, alltså du pratar om att i år kommer ni göra mål på olika sätt, men ni visade under 2023 att ni också kunde vinna på exakt alla sätt. Ni kunde vinna med 16 mot Varberg, men ni kunde också vinna som ni gjorde borta mot Halmstad, när Patrick Seydou och alla jävlar avgör på det sätt han gör i den minuten han gör.
Yes.
Och det är väl som du säger, Fred, det är väl kanske det man lite klyschigt brukar prata om mästarsegrar. Men det är ju en, ja, alltså 8 raka segrar, det är ju en ofattbar vår.
Verkligen, och det som du säger, alltså att allt det bromsas ju upp på något sätt av det som hände med AC. Och till saken hör också att då Anton Tinneholm efter en väldigt, väldigt bra start gått och blivit skadad. Och man tänker att, amen, eller tanken var hela tiden att det här är bara ett litet kort ingrepp. Han är tillbaka och ska väl vara redo efter sommaruppehållet, och så blir det borta hela säsongen istället. AC försvinner bort och det kommer liksom saker hit och dit, och till slut säljs också Hugo Larsson. Vilket gör att Peña hamnar i en sits där han ska kampera ihop med ett helt nytt innermittfält. Och Nanasi ska plötsligt gå in från att spela kant till att vara central mittfältare och axla ACs roll. På tal om det vi pratar om i Häcken-avsnittet, kan man ersätta Samuel Gustafsson? Kan man ersätta AC? Nej, men då får du i alla fall se till så att du har förutsättningar att du kan sprida ut det. Och det gjorde man via Nanasi, via Vecchia, via Tahal, via Oliver Berg i viss mån innan han blev skadad. Så att det gick, men det var fortfarande inte tillräckligt. Och det hackade ganska betänkligt under sommaren. Det var en radda där det var resultat och prestationer som lämnade ganska mycket mer att önska. Och därefter igen så kommer liksom Pontus Jansson kommer in och det blir det här lyftet igen. Och det kommer positiva besked kring Christiansen. Han är fortfarande kvar i laget. Han är med, följer med på bortamatcher, och man har någon förhoppning om att han ska kunna komma tillbaka på ett eller annat sätt. Och sen så kommer vi in i hösten och det tuggar på, och det kommer väl, det är liksom hela vägen in. Och sen kommer vi då att vi ger oss själva chansen i den här egentligen guldmatchen, jag kallar det guldmatch, mot Häcken. Nu får vi ju på något sätt en ytterligare ett liv genom att Degerfors gör det de gör. Men att man märkte också att det gick hit men inte längre. Att komma till Häcken som fortfarande inte har skitmycket att spela för, tuff bortamatch på Hisingen. Det blev liksom inte, för man fick inte ut det där som vi pratade om under våren. Att det började synas tendens att överbelasta på vänsterkanten. Men de här, som du säger, matchavgörande situationerna eller individuella skickligheten. Man fick hopp och tro någonstans när vi slog Bayern borta. Enkelt, för en gångs skull också. Med Bergs mål, med Vecchias frispark. Eller med Vecchias frispark och med Ottos chip. Och det var liksom en fullständig överkörning på det sättet. Men man hittade inte riktigt den nivån igen under resten av våren. Sen går man och gör det man gör mot Häcken. Alla tror att guldet är förlorat. Och sen vänder man på det och gör det till något positivt. För att Elfsborg i ärlighetens namn hade inte en suck i den guldmatchen. Det fanns ingenting de kunde göra som kunde hindra Malmö från att vinna det guldet. Och, tittar man, och det är inte bara som man säger nu, aha, facit i hand. Utan tittar man på matchen igen. Elfsborg har egentligen inga konkreta lägen överhuvudtaget. Det är eventuellt den tröjdragningen då på Pierre Frick.
Ja, alltså det går ju, om jag nu ska försöka vara lite jävligt advokat och inte bara klang och jubel i det här avsnittet, så en fin sluten cirkel inleder året med en straff som är omdiskuterad och avslutar en guldmatch i omgång 30 med en straff som är omdiskuterad.
Av samma målskytt.
Det är det flaxet man ska ha när man ska vinna guld.
Ja,
det är bra sånt med sig.
Och också, det är också så fint att det är i båda matcherna den av mig under säsongen mycket kraftigt ifrågasatte Isak Kiese Thelin, som dels blir skytteliga vinnare och dels skjuter guldet till Malmö.
Ja, alltså hur ska man, som du är inne på, det har ju varit, och inte bara av dig, alltså han är ju en konstig spelare på det sättet. Jag är ju med dig i mångt och mycket att, ja, i perioder i matcher, i perioder över flera matcher, alltså det var mycket snack om hans måltorka under tidig höst som liksom gick in i någon form av slutstrid, så är han ju i perioder en skugga av sig själv. Alltså det är inte alltid superelegant i spelet, och det är ibland lite för många missade chanser. Men som du säger, det är han som kliver fram när det väl ska avgöras. Inte bara i den här straffen. Det kan man prata om att om en straffmål. Men det är Peking borta som på något
hans mål.
Exakt, det är hans mål som är... Det är ett skickligt mål.
I Häcken-matchen gör han också mål.
Ja, alltså det, och han vinner trots allt skytteligan.
Ja.
Så att det är en konstig situation att en spelare som är, alltså, skytteligavinnare, given spjutspets under hela 2023. Men ändå så är det nästan... Man är nästan ändå inte nöjd. Ja. Alltså det måste vara svårt att vara Isak Kristelin i Malmö på det
absolut.
Sättet.
Absolut, och det tror jag han är medveten om. Sen vet jag ju liksom av praktisk erfarenhet också att han ser ju bara det där som motivation istället. Och som du säger, varför man inte blir klok på honom, det är dels den här måltorkan som kommer, att det klaffar inte i spelet, och då klaffar det inte för honom heller. Sen gör ju han otroligt mycket i det tysta, med att dra på sig bevakning, med att slita upp försvar, att göra ytor för andra, och det har ju Rydström återkommit till flera gånger. Men jag tror att Jag ska inte säga att folk tyckte att han blev bekväm, men det fanns ett uppenbar brist på konkurrens.
Mm.
Och att han var det enda naturliga valet i den positionen gjorde också att det blev många blickar och mycket fokus mot honom. Oliver Berg gick sönder, AC var borta sedan innan. Nanasi gjorde vad han kunde, och Rosengren kom in under sommaren. Alltså det hände så pass mycket, men det var tillräckligt individuell skicklig nivå på så många spelare så att det gjorde inte så mycket. Men att han är i den utsatta rollen som han var i, det vill säga som enda anfallare i truppen, gjorde ju också att kritiken kom från flera håll samtidigt. Men jag tycker alltså, så här, utifrån vad han presterade när det var dags så gjorde han det väldigt bra. Men det som folk har med sig är väl just den måltorkan på ganska många matcher att men vad fan, om inte ens du kliver fram, vem ska göra det då? Vilket också är en sjuk bild när man tittar på resten av truppen och hur det såg ut. Att okej, men Isak har inte dagen. Vad hindrar Nanasi från att ta avslut? Vad hindrar Oliver Berg från att trockla igenom ett lågstående försvar? Den matchen mot Kalmar är ju tydligaste praktexemplet. Där vi egentligen, liksom, Kalmar låter oss spela på det sättet vi vill. Men de läste spelet i de termerna av att när Malmö överbelastar, Häckens, eller Kalmars svar på det var att överbelasta lika mycket åt andra hållet. Alltså att följa med bara. Och då blir det ju, när du inte ens klarar igenom det spelsättet, ja då blir det ju 1-0 i arslet i 94 istället. Så att det var en höst som, där man hade förhoppningar och trodde och fick det till slut. Men att det var mycket som behövde justeras inför den här säsongen i termer av att anfalla och komma till avslut och vassa lägen på fler sätt.
Och det är ju också lyxen mycket i Malmö i det läget. Liksom att, ja, men då steppar ju Nanasi fram och sätter några baller. Taha Ali, samma sak.
Ja.
Vecchia kommer väl tillbaka. Han är borta ett tag på sommaren. Han är borta.
Ja, han försvinner där också. Det är någon halsinfektion.
Ja, någon infektion. Ja.
Otroligt mycket skador på liksom bärande spelare i Malmö. Men ändå, ja, att man lyckas lösa det där guldet. Det är otroligt imponerande.
Ja, lika mycket som det är, som du säger, eller som vi var inne på, de här prestationerna i framförallt matchen mot Bayern, men även under hösten när det börjar dra ihop sig, att man åker till Peking borta som inte är en lätt match men ändå vinner med 1-0, att man liksom har det i egna händer på något sätt, men att man också förvaltar det läget man får av Degerfors och Elfsborg, att okej, men nu är direkt avgörande seriefinal som vi inte har haft sedan 2009, om vi ska kalla det. Att ändå gå ut på ett stadion.
Klart
stadion.
Lite annat.
Men
absolut.
Gå ut på stadion och göra det man gör. Och på det sättet. Och liksom kröna den här säsongen. Dels för Rydström, dels för laget. Men också gruppdynamiken. Och den här symbiosen som spelarna har pratat om under förra året. Att symbiosen mellan supportrarna och laget igen. Att det fanns någonting där som man kunde bygga på. Och som byggdes på under våren med de här sena avgörandena. Med matcher där spelet hackade men man ändå fick med sig någonting, så att de pushade hela vägen in på ett bra sätt. Så med det sagt och vad vi är nu, att vi är mycket längre fram och kommer in på tränaren som är nästa kategori, Rydström. Jag är 100% på att detta är Rydströms sista år i Malmö.
Är det så?
100%. För att han, inte bara som tränare och hans gärning och vad han har gjort med en trupp som ska vinna guld, tar han Malmö till Europa eller ut i Champions League eller Europa League-gruppspel och vinner guld, så kommer det stå folk i kö redan. Och ju fler artiklar jag ser om Rydström i internationell press och ju fler intervjuer han gör, desto mer orolig blir jag på ett sätt, för att ja, då står vi där i januari eller i november, december igen och behöver leta tränare. För att han är, alltså skulle han göra det som vi tror att han gör och hoppas att han gör med den här versionen av MFF, till exempel om man skulle gå och slå poängrekord i år, då finns det 10-15 klubbar som absolut skulle kunna tänka sig att plocka in honom.
Upplever du en viss frustration kring det? Liksom? För det är sällan, nu minns jag inte hur lång tid Åge Hareide var i Malmö, liksom, men att man har väldigt sällan tränare egentligen över två säsonger i Malmö. Liksom. Antingen går man in och vinner två guld och drar iväg, eller så vinner man ett guld och sen kommer man, vinner inte guld och lämnar man på grund av det. Är det en frustration som man känner att man kan inte bygga någonting liksom långsiktigt med en tränare? För nu går du in med en chans nästa säsongen, så här, med Rydström, går in med andra säsongen, en jävla kanontrupp och allting pekar på att Malmö kommer ta det här guldet. Vad är liksom känslan kring det, att liksom eventuellt börja kika på en ny tränare inför säsongen 2025? Nu spekulerar vi såklart, men upplever man liksom en frustration som Malmö-supporter kring det?
Nej, jag skulle inte säga frustration, utan det vi har ju satt oss i det här läget själva på något sätt. Att från Hareide och de CL-åren så har ju alla förstått att får du jobbet i Malmö FF så är det antingen prestera och då kommer du försvinna, eller prestera inte och då försvinner du av dig själv.
Exakt.
Vi hade två guldtränare som vi gjorde oss av med frivilligt på något sätt. Alltså Magnus Persson halvt, på grund av att den våren där med honom, det är fortfarande trauma. Men Allan Kohn kom in, ingen visste vem det var, vann guld.
Vad gör Allan Kohn då?
Jag tror han är tv-expert eller någonting sånt. Men kommer in, ingen vet vem han tar guldet. Vad är det, omgång 27? 28 kanske i Falkenberg. Och det är fortfarande så här att det är rekordmarginal på sitt sätt, men han är borta i nästa år för att det var inte rätt. Eller det var inte tillräckligt eller whatever. Så att, och Jon Dahl Tomasson, det senaste exemplet. Eller Ove Rössler som kom in och behövde göra det han behövde göra, men ingen där och då var inte läget för att fortsätta det samarbetet liksom optimalt. Så att vi är ju i den positionen, precis som vi vet att våra egna spelare eller stjärnspelare som vi ska, som exploderar hos oss eller startar om, typ Botheim till exempel. Vi vet ju att Botheim kommer inte spela resten av sitt liv i MFF eller om det ens blir kontraktstiden ut, utan det är en vardag som vi är bekväma med, som det ska vara. Det är liksom, kom hit, leverera, prestera och dra vidare, och kan alla tjäna pengar på det på olika sätt, så ingen är gladare än vi. Och vi vet ju också att så här, som sagt, vi kom till Rydströms första säsong med ett fullständigt haveri. Jag tyckte fortfarande när beslutet togs att det var inte rätt att sparka Milos. Det var för tidigt. Man hade kunnat ge honom mer tid. Och då att den lösningen blev vad den blev när man väl sparkade honom tyder ju också på att det var delade meningar i föreningen kring vad man skulle göra. Andreas Georgsson kommer in och sen blir det liksom, det blir en interimtränare till en interimtränare. Och att Malmö ska behöva sätta sig själva i den situationen är ett underbetyg till alla som var inblandade under det här året. Och det fattar man, och det var därför Rydström kom in, och nu har det blivit vad det har blivit. Men att det är någon frustration eller att folk är bara såhär, okej, nu har vi haft kul i 2 år, nu måste vi börja om. Nej, för att vi har skaffat oss den positionen både nationellt, internationellt och i en större kontext, att vi vet att det är väldigt många som kommer höra av sig till MFF, och den bedömningen på vad som är rätt för oss i det läget att Rydström försvinner, det är det jag övertygad finns i huset. Och vem det nu än blir, om det blir en svensk eller om det blir en internationell tränare, så kommer det beslutet ha mitt odelade stöd från klubbledningshåll i alla fall. Att, och jag litar på att Daniel Andersson, Niklas Kalnén och Anders Paulsson vet vad det är de letar efter den dagen Henrik Rydström bestämmer sig för att lämna.
Vad tror du, för att jag menar, vi har inte, det har inte nutid och inte dåtid heller egentligen kryllat av svenska tränare ute i fotbollseuropa. Liksom, sen i modern tid i alla fall, så jag vet inte, det var kanske länge sedan det fanns en så uppskriven tränare som Henrik Rydström, och att han nu också dessutom tar det mellansteget då från Kalmar, som med all respekt för Kalmar FF är där de är i den svenska hierarkin. Nu har han åkt ner till det tycker jag, det allra största och svåraste man kan göra i allsvenskan, och hittills levererat även där. Vad ser du liksom, är det sky's the limit, eller hur liksom, hur långt, vad ser du som ett rimligt steg efter Malmö för Rydström?
Jag ser absolut Henrik Rydström gå till ett topp 3-lag i Holland, alternativt i Bundesliga. Alltså precis under Bayern München och Dortmund.
Okej.
Okay. Alltså med tanke på vad det är för typ av spelare han gillar, vad det är för fotboll han förespråkar, och vilka ligor som tillåter den typen av spel att bli ännu bättre. Med ännu högre budgetar, med ännu större intresse, med större liksom talanger och etablerade spelare och lönenivåer framförallt. Att göra det man har gjort i Malmö är ingen omöjlighet att göra i en klubb som har ännu mer av allt. Det handlar bara om att hamna rätt. Alltså, jag tror inte Henrik Rydström har gjort bort sig i AZ Alkmaar eller PSV Eindhoven eller i Borussia Mönchengladbach i Tyskland. Alltså klubbar av den storleken som är en nivå upp över MFF. Jag menar, alltså, sett till hur han är som person och vad det är han vill få ut av sitt lag, sig själv och sin omgivning. Och då tänker jag på tränarstab till exempel. Alltså vi tar Theo Olsson. Det är en gammal bekantskap som han hade från Sirius. Martin Falk handplockas från AIK och gör det han. Och kolla, vi kommer prata om flera sätt att anfalla. Naturlig övergång dit. Att Malmö, när man överbelastar på vänsterkanten och sen tar man in Martin Falk som ansvarar för fasta situationer. Det är ingenting du gör i en handvändning, inte ens i MFF. Det tar tid tills alla är bekväma, tills man vet vad man ska göra. Och att spelarna är tillräckligt intelligenta för att från teori och papper och skärm att få över det i verkligheten. Och det ser vi resultat av nu. Jag minns inte när Malmö gjorde så här många mål på hörna senast. Och jag minns inte när Malmö hade 4-5 man i straffområdet varje anfall. Oavsett om det är ett inlägg, instick, en retur eller om det bara är en kontring, att det följer med 4-5 man. Alltså, just utbudet eller verktygslådan. Om Henrik Rydström hade 2 sätt att, eller 2 vapen att ha offensivt förra året. Nu har han plötsligt 5, 6, 7 till och med. Beroende på vilken formation, vilka spelare och så vidare. Så att allt det har blivit ett år bättre. Spelarna har förstått det ännu bättre. Truppen är i princip intakt. Det är handplockade ersättare som ska gå in och spetsa det här ytterligare. Och att Botheim och Jens Trygge Larsen kommer in. Det är ingen signal om att okej, men vi ska försvara guldet. Vi ska gå för Champions League. Klarar vi det, fine. Hamnar vi i Europa League, sportsligt bättre. Men det är också...
Är det smärtgräns, Europa League?
Ja, det tycker jag. Absolut.
Sen får man alltid med lottning och så vidare.
Ja, ja, absolut. Alltså Europa League. Vi har varit i Europa League 3 gånger. Och gått vidare från gruppen 2. Vunnit gruppen båda gångerna. Liksom i närtid.
Mm.
I gruppen med lag som är liksom... Efter Köpenhamn och så vidare. Att det går att slå de här lagen över 2 matcher i ett gruppspel. Och det är ingenting vi inte har gjort innan. Men att den här truppen ska spela i en turnering som är sämre än Europa League. Alltså all respekt till Conference League och de lagen som är i slutspel nu. Det är inga liksom dussinlag. Men Europa League är en rimlig och fair nivå för det här laget. Vi pratade i Häcken-avsnittet om att fjolårets Häcken hade ingenting i Europa League att göra. Nu ska man till Conference League. Frågan är om de håller för den nivån i ett gruppspel eller för avancemang. Så att, ja, det är Europa League absolut miniminivå, får jag ändå säga.
Härligt då. Vi har avhandlat recapen och även tränaren vill jag hävda och rör oss vidare till stjärnan. Där det ju kryllar av dem. Så att, här blir det intressant att höra vilken väg du har valt.
Är det en given eller?
Ja, alltså det är så här, det finns så mycket stjärnaura i det här laget så att man vet, vi sitter här med den allsvenska bibeln framför oss så här, för Freddy kan kanske 2 MFF-spelare i huvudet. Men jag sitter och jag vet inte liksom var jag ska peka eller var jag ska börja eller på något sätt. Men alltså...
Och du får välja ut 3 då och sen ska vi så solla därifrån. Jag tror ändå du har landat i en spelare men...
ja, nu har han ju fått grönt ljus. Och han har ju gjort de här alla testerna. Allt är lugnt, så att Anders Christiansen är absolut ett
det
av
är ju det man tänker såklart, ja. Men med tanke på, även om allt pekar åt rätt håll, ja. Nu då, så med tanke på den problematik, ja. Som har varit så...
Ja, han ska med i alla fall i diskussionen,
ja.
Det är Sergio Peña,
mm-hmm.
Och det är Pontus Jansson,
mm.
Kanske skulle lägga in Anasi,
mm.
Med tanke på kvaliteten. Men jag räknar med att han försvinner i sommar. Men inte heller för då Hugo Larsson pengar utan kanske snäppet under. Så att ja, det går att argumentera för. Men varför jag tänker, Christiansen självskriven, behöver liksom kommentarer överflödig. Pontus Jansson är ju, om vi går på, det kommer bli fanbäraren. Så att vi har sagt det redan nu. I konkurrens med Johan Dahlin. Men Pontus Jansson är Malmö FF. Men Peña, varför Peña i den kategorin är också för att han bidrar med någonting helt annat. Han bidrar med internationell högsta höjd som serien inte har sett på väldigt länge. Han har så otroligt mycket fotboll i sig. Det är så otroligt intelligent fotbollsspelare som Malmö ska vara glada när han har allting på plats. Vill säga både på och utanför planen.
Framförallt utanför.
När allting klaffar så är Peña på en helt egen nivå.
Nej. Hur länge får man behålla honom då?
Ja, jag tror också att han är borta i sommar.
Mm.
Det ryktades för redan i vintras, va?
Ja.
Och till Peru, va?
Till Peru, för han vill komma närmare familjen. Peña, han går in på sitt sista år nu. Och det finns ställt ett ultimatum från MFF. Att antingen så går du i sommar eller så förlänger du kontraktet. Det, är liksom, det finns inga diskussioner där. Den här artistskatteregeln gäller ju 7 år. Men han skulle också behöva hoppa upp ett rätt rejält hack i lön. Om det skulle bli så. Sen tror jag att han har vunnit 2 SM-guld. Han har vunnit cup. Han känner sig också ganska färdig. Det som håller honom kvar är väl egentligen dels hans förmåga. Och att han vet att han kan prestera på absolut högsta nivå när han vill. Och sen då att Rydström-fotbollen ger honom någonting annat. Än bara... Alltså, även om han är i den åldern, han kan fortfarande lära sig saker. Och det tror jag att första året när han kom, det var ju ingen nöjd. Varken han själv eller vi andra bara tänkte, vad fan är det frågan om? Kan ju inte, alltså, nästintill dumpläge. Men så som han var förra året och så som vi vet att han kan hålla den nivån så är Peña absolut stjärnan i det sammanhanget, får jag väl ändå säga.
Om han skulle lämna i sommar,
ja.
Ersättaren i truppen eller ska du komma in någon utifrån?
Det tror jag. Jag tror att på hans position behövs det komma in någon utifrån. Som jag pratade om innan, att han har den högsta nivån och de kvaliteter, alltså just alltså bara de här, vi pratar om att anfalla på olika sätt, insticken, att han liksom no look pass, att han kan lägga in den på yta, han tittar till vänster, bollen sitter på foten på högerkanten istället, diagonalerna, insticken, skotten kan han ju jobba med, men han är alltid ett hot, det händer någonting runt honom, och det defensiva arbetet, det är inte hans primära grej, och han är helt enkelt för slö för att hänga med, men där uppåt i anfallet så saknar det, jag tycker det saknar motstycke när han är på den nivån som han själv har och som vi andra anser att han har också. Däremot, om man ska ersätta honom, man behöver titta i utlandet. För att de kvaliteterna och den nivån på spel finns inte i Allsvenskan. Det är väl Lukas Bergvall eventuellt emot, som är väl kvalitets- och teknikmässigt.
Men också en liten annan spelartyp.
En annan spelartyp, men också kvalitet och teknikmässigt i termer av höjd, så nära man kan komma. Och Prime Christiansen, återigen, behöver inte motivera ytterligare. Men för att hitta det Peña har, så måste du titta i utlandet. Han kom en gång i tiden från ett lag som åkte ur holländska högsta ligan för 10 miljoner kronor. De tiderna är förbi. Nu kanske det kostar 15 och du måste titta på en annan hylla. Men det är absolut en position och investering som Malmö måste göra. Nu har Lasse Berg-Jonsen vuxit ut och blivit det vi hoppades och trodde att han skulle bli. Han ser mer och mer bekväm ut för varje dag. Han har fått in någon form av grinighet och liksom nästan fulhet, råheter om man vill kalla det. På den positionen. Otto Rosengren finns där som absolut mer än duglig rotationsspelare. Och skulle då med in i mitt fält med Oliver Berg som fortfarande rehabbar Vecchia där, Anders Christiansen. Sen om det kommer någon in i sommar som kanske ska konkurrera ytter eller tia, då måste den positionen ersättas. Och då måste man titta, och inte utlandet för utlandets skull, utan kanske titta i en topp 5 eller topp 6 liga i Europa, för att det är där de spelarna är.
Men om vi bortser då helt från den problematik som har varit kring AC, så är väl han är ju stjärnan i, kanske inte överlägset, bara i Malmö FF utan hela Allsvenskan.
Överlägset.
Just i alla termer som vi har pratat om i genomgående i de här avsnitten, vad gäller prestation och viktig roll i ett lag, men också liksom uppmärksamhet, medias intresse, motståndarnas frustration, i viss mån också kärleken till och från supportrar. Alltså han tickar i alla boxar på det sättet.
Det gör han. Och en frisk Anders Christiansen är Allsvenskans överlägset bästa spelare. Och det är svårt att bedöma nu hur det kommer bli och vad det kan bli. Men alla medicinska liksom bedömningar som är gjorda har godkänts. Han har fått sin ICD. Han är redo för spel rent fysiskt. Sen ska han spelas i form. Och det är en otrolig lyx att ha för Henrik Rydström och för resten av lagkamraterna att veta att någonstans där längre fram så kommer vi ha AC på planen igen. Och Rydström var ju smart i det avseendet redan förra året, att efter den här diagnosen ställdes och när man hade rätt ut vad det var som faktiskt hade hänt, att AC följde med på bortamatcher, var med på varje träning i omklädningsrummet, var runt klubben, runt allihopa och förde vidare det han inte kunde visa på planen till spelare, till de unga, även till de mer etablerade, att det är vår kapten som är här. Hon är ute på plan och visar med binden och gör det med den äran. Men Christiansen är fortfarande Christiansen. Och du behöver inget större hedersbetygelse än så.
Är inte ersättaren då till Sergio Peña, alltså är inte det AC då? Att det är framåt sommaren vi kan börja förvänta oss att AC är AC igen. Och att man då känner, ja vadå, om vi kan formera ett mittfält med Lasse Berg-Jonsen, AC och Oliver Berg eller Otto eller vem det nu än är där.
Mm.
Alltså, absolut. Jag menar, i termer av liksom stjärna och ansvar och
ja, att
det.
Även om
det är olika spelartyper, ja. Absolut.
Men att du på något sätt, att jag förstår vad du är ute efter, att du skapar en roll för AC. Exakt. Som funkar för resten av laget. Och det har ju faktiskt testats, då han har ju spelat sexa på träning. Mm. Och har ju varit, enligt rapporter då, överjävlig.
Såklart.
Men att det blir då en naturlig, dels med åldern, dels med den historiken han har, att han tar ett steg ner i planen, att det finns fullgoda ersättare högre upp om det nu blir en tremanna mittfält med Oliver Berg, Lasse Berg-Jonsen och Anders Christiansen. Det är fortfarande ett fruktansvärt klassmittfält och det är en position som man kan ha nytt. Alltså det är, bara för att du är sexa behöver det inte innebära att du inte är tvåvägs sexa. Han är kapabel till att, han behöver inte följa med in i straffområdet, men kan ligga i den här mellanytan. Utanför, precis. Så att det går att skapa en roll. Och där blir det också upp till Rydström.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning. Men framförallt kryddor tillsammans med våra nya vänner på Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite lite på indirekt värme i några timmar. Plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeño-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Vi har fått den stora äran att göra ytterligare ett jätteroligt samarbete med MQ. Och ni vet väl om att MQ är Sveriges största varumärkeskedja inom mode och erbjuder kvinnor och män noga utvalt mode sedan 1957. Har ni koll på det? Nu har vi fått möjligheten att göra utvalt av Toto. Vad är det för någonting då? Jo, vi har valt ut våra favoriter från vårens kollektion. Och den kollektionen, Agge, den kallas för Desert Sunset och här finns något för alla, det kan vi verkligen intyga.
Ja, men visst är det så, va, där ju såklart linne spelar en stor huvudroll även den här våren. Men om linne inte är din grej så kan man ju faktiskt ta lite lugnt och välja någonting annat. Det finns en massa andra plagg, så behöver man ju inte alltid, Thomas, köra bara linne. Man kan ha en linneskjorta till ett par riktigt schyssta jeans.
Så är det, har du någon favorit från kollektionen?
Ja, jag har ju det. Jag är ju svag för Dante shirt, va? Mm. Jag har väl fyra olika färger nu, tror jag.
Fyra färger?
Ja, jajamän,
ja, men det är ju sådär härligt när man har en favorit. Mm. Och att man köper i flera olika färger. Sen så tycker jag också att den här kollektionen är väldigt tidlös. Alltså man investerar i den nu och då investerar man i en långsiktig garderob. Och så tycker jag MQ tänker kring många av sina kollektioner även bakåt i tiden. Jag älskar Desert Sunset. Det är en otroligt härlig vår-sommarkollektion.
Så är det. Vi har ju också, Thomas, en kod, Toto20, som ger 20% rabatt på de egna varumärkena. Gäller mellan 22 april till den 5 maj. Så att det gäller att vara lite på tå här. Det är på de egna varumärkena för dam och här är det Bondelid, Bleck och så vidare. Ni kan det där vid det här laget. Vid ett köp över 500 spänn. Koden gäller online och i butik.
Så spring och köp era favoritjeans, en skön linneskjorta, ett par fina solglasögon. In på mq.se eller butik. Spana in våra favoriter.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hur du skräddarsyr en sån roll. Finns det en lucka? Blir det Peña som försvinner? Vart försvinner han? Okej, har vi, hur mycket budget har vi? Vi ska ut i Europa. Alla de här balansgångarna och den lyxen, det är få förunnat. Ni sitter där med liksom konkurrenterna, alltså Djurgårdens mittfält där man hade farhågor kring Bergvall. Ska man spela honom när han ändå är såld och bäst i laget? Och där sitter ytterligare två på bänken, varav en är kapten och man vet inte riktigt vad man ska göra av dem. AIK ska vi inte ens prata om. Malmö har istället Anders Christiansen som någon form av lyxreserv. Och det säger
men
också
när vi också pratar om AC när vi lämnar honom, du pratar ju mycket om det fysiska, men finns det någon oro liksom så här kring det mentala, för det han gick igenom förra året liksom, det är ju, hemskt liksom, med hjärtat. Mm. Så även fast man är tillbaka fysiskt finns det ju en mental aspekt i det här också. Liksom, att, ja, så här, kommer man våga gå? Sen är det klart att man gör ordentliga läkarbedömningar här. Mm. Liksom, men att fortfarande det kanske finns en rädsla i kroppen. Finns det någon oro kring det? Liksom, att man...
Ja, alltså det gör det ju alltid. Och det gäller ju framförallt i de här situationerna och i de här... ska säga, omfattande ingreppen. Vi har ju spelare som har kommit tillbaka från korsbandsskador som också har berättat i olika sammanhang att det tar lite tid innan man är bekväm, att man tänker till, man kanske inte går in 100% i en duell. Och det, jag tror att det är också en aspekt i varför man inte stressar med AC. Att det ska liksom kännas tryggt och lugnt och matcha in försiktigt så att han ska bli mer bekväm i det också. För att även om han säger att ja, men jag vill spela eller det är klart jag kan starta, ja. Men till vilket pris? Ska du starta en för att vara borta tre för att du fick liksom ångest eller tryck över bröstet för att du nojar för att någonting ska hända? Alla de här sakerna, det måste man ju ha i beaktande. Men jag skulle inte säga att den rädslan är överdriven. Jag tror att den har underlättat, alltså det har underlättat för honom väldigt mycket att vara i den miljön så pass mycket som han har varit även under tiden han var borta. Att det blir som att jag är med, men jag är inte med på planen, och att den övergången blir, alltså såklart träningen, kontrollerad miljö, att känner du minsta lilla går av, matchen är någonting helt annat. Men han är så pass stor vinnarskalle och känner sig själv och sin kropp så pass bra att han gör den bedömningen själv.
Liksom.
Exakt.
Men innan vi lämnar stjärnor, ser du någon risk i att liksom, nu pratar vi liksom att det är svårt att välja stjärna i Malmö, ser du någon risk att det liksom skulle vara för mycket stjärnor i ett lag och man eventuellt inte får speltid, man pratar liksom om Botheim som en backup till Kiese Thelin, alltså förstår du att finns det liksom någon oro kring det, att det är liksom spelare som ser sig själva som startspelare som inte kommer få spela kanske säkert mycket under våren, sen vet vi liksom vad sommaren innebär, där kommer det bli full rotation i och med att man har Europa och Allsvenskan, men liksom kring den här våren.
Jag fattar vad du menar och det är en rimlig poäng. Däremot tror jag att hade inte gruppdynamiken varit så pass bra som den är, så hade de kunnat vara betydligt mer slitningar. Alla de här spelarna, vi tittar ju på truppen här hela tiden, alla de här spelarna tycker de ska starta. Och det är mening, alltså truppbygget är gjort för att alla ska kunna starta. Det är inget snack om det. Det är väl undantagen från den egna akademin. Nils Zetterström, 18 år, mittback. Adrian Skogmar som har fått känna på det lite grann. Zaccariello Kiel uppflyttad från U19. Och Ellison McCauley som också är liksom nästa genombrottsnamn på det sättet. Och de har ju det finns ju en tydlig plan och hierarki och tanke med dem. Men resten av de etablerade spelarna tycker ju sig själva och ska absolut vara redo för en startplats. Risken finns alltid. Det beror ju på, så det kan ju hända saker utanför planen. Det kan vara att någon plötsligt tycker att tränars motivering inte håller. Att olika faktorer såklart kan spela in. Och att man tänker att okej, men jag ligger lite lågt under våren och hoppas och tror att jag kan få spela i Europa. Och sen kommer Europamatchen och så får du inte spela då heller. Det är klart att risken alltid finns. Men hade inte gruppdynamiken och det här guldet kommit förra året, så tror jag att risken hade varit betydligt större. Och nu vet alla att vi vann guld, nu är det CL-kval. Och då får man lägga sån skit åt sidan. För att det handlar till syvende och sist om att ska vi gå vidare? Det ger också dig en chans om vi går till CL. Att även om du inte får spela mycket, något kan hända. Någon kan gå sönder, någon kan försvinna. Det kan komma en försäljning, alla de här grejerna. Så att du ska alltid vara redo. Och är man inte redo på den omställningen eller den miljön som MFF är i de här sammanhangen, då har man ingenting där att göra. Jag vet att det var varningsflagg från Kalmar håll kring Friedrich när han kom. Att så här, han har varit given målvakt och han har varit nominerad till Allsvenskans bästa målvakt 2 år i rad och överpresterat, eller tillsammans med Kalmar FF överpresterat sett till alla resurser och siffror och allt vad det talar om. Men jag tror att Ricardo hade inte gått till Malmö om han inte hade fattat att vart det är han går till. Att det finns en given startmålvakt. Det är en målvakt framför mig som har spelat 400 matcher för klubben. Och så länge han är skadefri och presterar bra, då har jag ingenting att säga till om. Och det kommer komma tillfällen där jag får stå. Och det är bara fråga om tid. Så att jag förstår frågan. Den är befogad. Men jag tror att risken här och nu när vi spelar in det här är ganska låg för att det skulle bli någon form av större tjafs. Sen är det ju MFF, det kan tjafsas på träning. Liksom. Det hör till.
Fondbärande har du ju redan avslöjat, även om det fattade ju allihopa, att ja. Ponne såklart skulle tillskrivas den. Hur, alltså, du pratade lite om effekten bara när det blev klart att så här, okej, liksom hela Malmö, han kommer i sommar. Det blev någon form av nästan effekt innan han ens hade landat in här.
Ja.
Hur ska man beskriva, hur ska man försöka ens sätta ord på vad han betyder för, ja men såklart det sportsliga, men också för hela Malmö som lag och som stad och för er supportrar?
Ja, men det är svårt att sätta ord på, för att han väljer, dels väljer aktivt att kliva av från en kontraktsförlängning i Premier League som skulle göra honom och kommande tre generationer oberoende av pengar för att komma hem till MFF. Men det är också att det som jag tror är mest, eller den största tryggheten eller glädjen för supportrar med Ponne, det är att han har varit så här hela tiden. Från att han kom upp i A-laget, till att han slog igenom, till att han såldes, till att han har varit i utlandet. Alltid har det hela tiden pratats om att jag är här nu, jag spelar i Torino, eller jag spelar i Leeds, eller jag spelar i Brentford, eller vad jag nu än är. Jag kommer komma hem en dag, och jag kommer komma hem när jag fortfarande har saker att bidra med. Och att han höll det löftet tror jag gjorde jättemycket. Men också att han har visat att han håller den nivån. Att han är att han har tagit med sig väldigt mycket lärdomar från utlandet också, inte bara i termer av professionalism liksom inom laget eller på planen, utan alla erfarenheter från Brentford, att han har tränat under Bielsa i Leeds, allting som kan göra klubben, föreningen, staben, laget, allting med MFF bättre, det kommer Ponne göra till hans sista andetag. Om det inte är på planen sen, om han går i pension om några år, han kommer definitivt få en roll i klubben. Det kommer finnas saker att föra vidare till nästa generation. Och det är också att Jansson är ju, jag kan inte kalla det unik, men ovanlig i sammanhanget att han brinner så pass mycket för sin moderklubb eller för sitt hjärtas klubb i tider där det i princip är utrotat. Mm. Att det existerar inte längre att någon gör det här av ren glädje. Det kan vara att någon, eller av ren och fri vilja. Det kan vara att man är skadedrabbad eller att man känner att det har gått tungt i utlandet och att man vill hem för att på något sätt lugna ner det. Eller
studsa ut igen.
Eller studsa ut igen, alltså alla de här grejerna. Det är alltså så här, Alexander Isak, om vi tar det exemplet. Han kommer ju komma hem till AIK en dag. Får man ju hoppas, som AIK-supporter. Men det är ju en annan typ av spelare, stjärna, produkt än vad Pontus Jansson är. Alexander Isak, med all respekt för vad han har gjort för AIK som spelare, det är inte en av er på läktarna som har gått ner.
Nej.
Förstår du vad jag menar?
Nej, exakt. Jag håller helt
och
med.
Och det är bandet, det är unikt.
Ja, jag håller med dig. Det var dit jag ville ta det här näst, så att säga. Ja. Att han är ju, alltså, det går ju att alla klubbar har ju sina fanbärare och sina hjältar och sina kopplingar och så vidare. Men Ponne är ju på något sätt, och det är väl just det att så här, det finns många spelare i alla klubbar som är sådär, men jag har spelat i den här klubben sen alltid, eller hållit på den här klubben sen alltid. Men det är ganska få, för att kanske till och med säga ingen, som har den på riktigt läktarbakgrunden. Alltså ja. det är en ståplats kille liksom.
Ja.
Det är inte en sådär, jag har spelat i AIK sen jag var 6, så därför har jag gått på AIK sen jag var 6. Men det är mest för att du spelade AIK som ändå spelare. Om man nu ska vara lite djävulsadvokat. Där skiljer det sig faktiskt med Ponne. Att han, alltså det är ju, och han, vi gillar ju Ponne allihopa. Han har gjort med här mängder av gånger och allt det här. Men sen så, när ens eget lag möter Malmö och när han är lite Malmödryg och så som han ska vara, det är klart att då känner man ju att fan, det vore så skönt att täppa till truten på den här jäveln.
Ja, det
och det är ju så man ska känna.
Ja, det är klart.
Men det är ju, alltså alla vi som värnar om allsvenskan i stort och det unika vi har i allsvenskan i stort, det går ju inte att blunda för den otroliga, med risk för att låta klyschig, men så här, sagan i Pontus Jansson i Malmö gånger två. Och det är ju, ja men det är fascinerande och alltså man blir ju avundsjuk på att det finns en sån resa att göra för verkligen en snubbe som på riktigt är från läktarna.
Exakt, och där var jag skulle säga att Markus Rosenbergs arv i Malmö FF är ovärderligt. Alltså vi pratar liksom, den effekten han hade på MFF har ju inte hänt sedan 79 Europacupfinalen. Att en enskild person lyfter en förening på det sättet och gör genom att visa vägen själv. Men Markus Rosenberg har aldrig varit ståplatsperson på det sättet.
Exakt.
Han har säkert gått på läktarna och gått på MFF-matcher. Det ifrågasätter jag inte. Men Markus Rosenberg var mer än det. Han blev en symbol för Malmö FF på 2010-talet och framåt. Att vi är vad vi är och vi har blivit det vad vi har blivit på grund av karaktärer som Markus Rosenberg. Pontus Jansson har allt det och ståplats.
Mm.
Och det är en kombo som är...
Ja, alltså så här. Skillnaden, man kan ju se som Markus Rosenberg idag, fotbollsagent och otvivelaktigt, alltså en av de största i allsvenskan så i Malmö såklart. Men jag menar, alltså Ponne kan man ju se och liksom åka på en arrangörsavstängning om 7 år.
Absolut.
Alltså, liksom, för att han har inkastat föremål liksom. Eller sopat på mig AIK borta liksom.
Ja, det
alltså,
kan hända.
Så att
det är närvaro i det till.
Nej, men så att det är det som är unikt med honom, som ju är, oavsett vad man tycker om Ponne som person eller Malmö som klubb, så är ju det är imponerande och det är fascinerande, något som man, som framförallt såklart som Malmö Sport ska vara stolt över. Men,
absolut.
Men säger någonting om allsvenskan, att det ens är möjligt.
Ja, verkligen.
Vi går vidare då till en kategori som jag fan inte har en aning om vart du ska landa någonstans i form av talangen. Och det är väl kanske på något sätt ändå baksidan, om det nu går att säga så, i att ha en så enormt stjärnfylld och dyrköpt och stor och bra trupp som ni har. För att det är ju inte jättemånga okända för den breda massan då, spelare som rimligtvis kommer gå in och konkurrera på riktigt.
Mm. Nej, det har du ju rätt i på det sättet. Vi glömmer inte heller att vi har 7 spelare på lån.
Nej.
Och de kommer ju tillbaka i sommar. Och jag tror inte någon av dem gör ytterligare en enda sekund.
Nej, du ser.
I Malmö. Men om vi bara ska titta liksom på beskrivningen och hur den är tänkt. De som är underifrån, jag nämnde dem innan, Zetterström, Lokili, Skogmar och Macaulay. Så är ju det finns ju en, även om Adrian Skogmar har fått mest speltid av de här tre, mest välförtjänt speltid, för han liksom, hans utveckling på väldigt kort tid är väldigt, väldigt bra. Om Rydström gillar honom och det är en spelare som kommer få mer och mer förtroende, så är Nils Zetterström mitt val på det, i den kategorin, av den enkla anledningen att han är från en P19-generation som är okej, som kom upp förra året, och där väl kanske de två största profilerna försvann till Skövde, och då vet man också vad bedömningen är kring deras vara eller icke vara i MFF. Men Nils Zetterström, dels den långa resan varit i föreningen sen barnsben, men också egenskaperna och på det sättet han spelar, att det är väldigt lätt att bli en publikfavorit i det avseendet. Och han har ju visat de insatser han har gjort hittills, att det är en otroligt mogen spelare. Att han spelar utan någon som helst respekt, utan någon som helst rädsla, utan någon hänsyn överhuvudtaget, utan att på det sättet vara ful eller grisig som man kanske associerar MFF mittbackar med. Ni sätter som är ganska elegant. Han är jävligt lång. Han är vänsterfotad. Han spelar mittback och kan både liksom ta bollen själv och driva, som Anel Ahmedhodzic gjorde en gång i tiden, eller Dennis var helt okej på. Men som också kan, han använder fötterna konstruktivt, att han är både stark i luftrummet, han är stark på passningar, bryta lagdelar, driva själv, ta offensiva löpningar om det behövs, att han har ett större batteri av egenskaper än bara en naturlig liksom positionsstark, brytningssäker mittback. Så jag tror väldigt mycket på Zetterström, och jag tror att han kommer få sina minuter, om inte under våren så i alla fall i Europa, alternativt under hösten, eftersom han har alla förutsättningar för att bli nästa storback, och han har visat det hittills att alla predispositioner är där redan.
En spelare jag vill ändå lyfta lite, som vi har ju fått bekanta oss med honom ett litet tag i alla fall, men som jag undrar lite vad du tänker kring, kanske framförallt Malmö framtiden då, men det är ju Hugo Bolin, som ändå var inför förra året var tillsammans med Hugo Larsson, men såklart i skuggan av Hugo Larsson, var sådär, här är de två nästa Hugo Stahl, Hugo Larsson då, Stahl alla rubriker med all rätta, och det blev vad det blev så att säga. Och så Hugo Bolin på utlån i Degerfors, och liksom har ju ryktats om honom att kanske andra allsvenska klubbar varit intresserade och så vidare. Vad tror du kommer hända där? För att här och nu så känns det väl så här, men han är väl egentligen den då, du pratar om Skogmar och McCauley och alla de här, men Hugo Bolin är väl den som egentligen här och nu är närmst i termer av kvalitet, men är också 20, börjar säkerligen också kanske känna att jag behöver börja få spela på riktigt nu. Vad tror du kommer hända där?
Och det tror jag Malmö också känner, just det här att det finns så mycket att hämta, det finns en otrolig höjd, han har ju skyhög potential, och när allting klaffar för honom så ser det väldigt, väldigt bra ut. Hugo behöver liksom de chanser han får, så måste han ta dem. Det är det enkla svaret på frågan, att det finns ett visst tålamod. Det finns uppenbarligen tålamod att Malmö har tackat nej till bud på honom här under vintern från flera klubbar. Det pratas om Sarpsborg, det pratas om allsvenska konkurrenter, IFK Göteborg bland annat. Men att Malmö benhårt står fast vid att nej, du är under kontrakt. Ska du slå igenom så ska du göra det här, men då är det upp till dig. Mm. Det är den väldigt enkla bedömningen. Så att det är en svår situation i det sättet.
Men kommer han få chanserna då?
Jag tror det.
Okay.
Jag tror att Malmö hade inte varit så hårda om de inte hade bedömt någonstans att han är redo att ta den. Men att det är lika mycket upp till honom. Sen om det är 5 minuter där, eller en kvart där, eller en halvlek någon annanstans i någon match där det redan är avgjort. Ja, det beror på såklart. Men det är mer upp till Hugo själv än vad det är upp till Malmö att liksom få till någonting här och nu. Så att om man bara tittar rankingmässigt, som de namnen jag nämnde, så är ju, som du säger, Bolin högst upp med Zetterström där han är nu, kontra som du säger Hugo Bolin 20, och lite, känna lite på det, inte blivit vad man har trott, att Zetterströms liksom kurva går ju spikrakt uppåt och till och med förbi. Så ja, det är svår sits. Jobbig sits
för alla. Ser du liksom någon risk där liksom, med de här unga spelarna, att de kommer fram, de gör det bra, blir utlånade till Degerfors i det här fallet med Hugo Bolin, gör det bra där, kommer tillbaka, och sen finns det liksom ingen naturlig infasningsperiod för dem egentligen, för att det är så pass mycket andra bra spelare framför en. Ser du någon risk i det, att så här, kanske unga spelare kanske kommer söka sig till annat istället för att vara kvar i Malmös akademi, för att det inte finns en naturlig infasningsperiod i truppen?
Absolut, jag förstår frågan. Och den är väl i viss mån befogad. Det har ju blivit färre och färre på det sättet. Att till exempel, jag hade ju hellre sett att Otto Rosengren var fostrad i MFF, såklart. Men nu kommer det en färdig allsvensk spelare med jättestor potential från en annan klubb som vi köpte för ganska mycket pengar. Men han är redo att göra skillnad här och nu. Det är klart att det ska inte vara på, liksom, i det långa loppet på bekostnad av ens egen akademi. Men samtidigt, om man tittar tillbaka på vad Malmö har släppt fram från den egna akademin, oavsett hur truppen har sett ut eller var man är i tabellen eller om det är Europa eller inte, att de som har tagit sig igenom det nålsögat och slagit igenom också blivit väldigt, väldigt bra spelare. Jag kommer ihåg när det var hype för något år sedan om Oscar Uddenäs. Mm. Också en gammal MFF-produkt. Och att bara säga, hur fan kunde Malmö släppa honom? Ja,
Eller baksidan, jag vet inte om man ska kalla den baksida. Det är ju, alltså, så är det ju ute i Europa också med de klubbar som är på en annan nivå i många parametrar, kontra sina ligakonkurrenter. Att, alltså, typ Real Madrid är väl den klubben i Spanien, vet jag, som fostrar flest elitspelare till alla andra klubbar. Men att man är så här, jo, alltså, det är klart att vi kommer fostra spelare som kommer kunna spela i Mallorca eller Cadiz eller Real Betis. Men vi är Real Madrid. Av de 10 som kommer bli elitspelare, en av dem är tillräckligt bra för att spela i Malmö FF eller Real Madrid.
Jaja.
Fick du den jämförelsen också som du pratar? Men du förstår vad jag menar?
Ja,
nej, men det är ju någonstans den lyxen Malmö FF har liksom tagit sig till. Att sen så här, det är klart att man får vara på tå där. Att säga, ej, vi får inte bli för att vi kan inte skicka ut en elva där det inte är en enda av våra egna. Liksom. Det måste finnas en balans.
Ja, men jag hör dig. Och det är precis, för det
att Malmö kommer fostra spelare till andra klubbar i Sverige, det är en naturlig
effekt
av det.
Ja, det är väl bara att titta i allsvenskan. Det finns ju hur många som helst. Vad jag skulle säga var som slutkläm på det är ju att organisationen har ju varit väldigt bra på att bedöma om man håller MFF-mått eller inte. Och de spelare man har släppt till andra klubbar eller till andra verksamheter har ju under mer regler än undantag flugit helt okej i andra klubbar, men man fattar varför, liksom, över en tidsperiod varför de inte hamnar i Malmö. Det är alltså Uddenäs tydligaste exempel. Det enda undantaget egentligen är väl Melke Videll som gör kaos i Danmark, men som gick via Olympic till Landskrona Boys och sen ut i Europa. Och det är också, om man vänder på det, om det bara...
Det har väl funnits en diskussion om FCK, att de har liksom kommit och naggat.
Och det är vår konkurrent, och rent geografiskt. Och den finns ju den här femmilsregeln som talar till deras fördel att de kan göra det de gör på grund av att det är närmare än 5 mil. Men vad jag skulle säga var att dels den bedömningen är i princip fläckfri. Och om det bara, inom citationstecken, är Melker Videll som vi hade kunnat förvalta bättre, då är jag nöjd. Alltså så här... Bedömningen är någonstans gjord på potential och kvalitet, och slår du i något annat lag eller i en allsvensk konkurrent, tråkigt. Ja, men hade du varit tillräckligt bra, exakt, så hade du spelat.
Hittills har ju utfallet varit ganska bra. Det hade ju varit jobbigare om det var... Amin Sardo, kanske kantboll, som ändå gjorde sin tid i Malmö, men liksom gick direkt från Mjällby så att säga.
Ja.
Där. Men utöver det har ju... man hade ju kunnat ifrågasätta det kanske om det var så att Hugo Larsson, han tappade man som 17-åring.
Ja.
Och han gick istället då från FCK till Eintracht Frankfurt för 120 miljoner.
Ja.
Då hade man kunnat liksom...
Då hade man sneat.
Ja, exakt. Eller Anel för den delen. Ja. Men hittills har ju Malmö uppenbarligen varit skickliga på att identifiera vem av de där 10 jättetalangfulla spelarna som är allra bäst.
Och det, när vi ändå pratar Köpenhamn, jag vet att många antagonister lyfter ju, haha, hur kunde ni släppa Rooney? Till exempel. Dels kan man ha med sig, Rooney var bara i Malmö 1,5 år. Och FC Köpenhamn erbjöd honom och hans familj förutsättningar som MFF inte kunde matcha. av flera olika anledningar, och därför blev det vad det blev. Så att, att det, det exemplet finns, ja, såklart, och det kräver ju också att
Malmö... Det var inte spelare ni släppte på det sättet.
Nej, liksom bara för att nyansera det, att vi hade kunnat säkert kunna trycka på lite till i Rooney-affären, men ville han dit och familjen liksom fick allting på plats, det är svårt att konkurrera. Däremot måste ju Malmö ta lärdomar av det också, att om det är en supertalang eller någon som är väldigt uppskriven i någon annan klubb i närområdet eller i regionen eller i för den delen resten av Sverige, att Malmö ska kunna presentera en lösning som är bra för både spelaren, för Malmö FF och för alla andra inblandade. Att istället för att, som du säger, om det kommer en duktig 15-åring från, fan vet jag, Karlstad, att det naturliga valet för den 15-åringen sett till fotbollsutbildning och chans att göra bra professionell karriär, om det är MFF eller någon annanstans, att de förutsättningarna är de bästa i landet i Malmö FF. Vår akademi har fortfarande 7 stjärnor och certifierad och bäst rankad och så vidare. Men vägen till A-lagsfotboll kanske är lättare i BP till exempel. Mm. Eller i någon annan klubb. Att den bedömningen. Men Malmö får aldrig rucka på grundförutsättningarna för att maximera potential och talang hos 15, 16, 17 eller 12-åringar om det nu än behövs. Mm. Att de grundförutsättningarna finns. Vi har ett jättefärskt och tydligt exempel i damfotbollen. Där Malmö liksom satsar, vad är det, till och med utländska nyförvärv för att gå raka vägen upp från elitettan till damallsvenskan. Och där man tar Hammarbys största flicktalang och bara liksom serverar. Här är ett avtal, här är någonting färdigt, konkret, redo, varsågod, vill du ta det, kör vi. Pang, eller Junetoft i Malmö FF istället för att spela i F19 i Bayern. Liksom. Mm. Så att den vägen och den arbetsmetodiken och tillvägagångssättet måste finnas och vässas år för år för att kunna konkurrera med både svenska lag men även med Köpenhamn och Brøndby.
Sista delen av det här avsnittet och så vidare också, lagspecialerna, är långtidsspelet. Det är ett prat om att det är den största favoriten genom alla tider inför en allsvensk säsong. Jag vet att du också har rört dig i de trakterna också.
Det har jag. Jag vill bara också föra till protokollet innan jag säger detta att det finns en chans att Malmö går rent, att vi döper om Malmö FF till går rent FF. Men det är inte på något sätt en gå ut och ställa ut skorna säsong. För att med favoritskapet kommer också en procenthöjning hos alla andra konkurrenter att spela på en ännu bättre nivå än vad man gjorde mot Malmö FF förra året. Så att det krävs också att vi höjer oss. Med det sagt, långtidsspelet är att Malmö FF vinner allsvenskan med 10 poäng. Och för det får man...
Eller mer, ska jag säga.
Eller mer. Mm. Och vad står det där på
3,5 gånger pengarna.
3,50 gånger pengarna hos våra vänner på ATG.
Så och ni hittar samtliga odds på atg.se/tutto. Där har ni samtliga långtidsspel också som jag
för satt. Alla våra lag. Så om man, någon lagspecial eller någonting man har hajat till kring i våra föregående avsnitt, så är det atg.se/tutto som gäller. Och man ska vara 18 år för att spela. Och om man har problem med spel så går man istället in på stödlinjen.se. Men som vi pratade om, 10 poäng, det är inte omöjligt.
Nej, alltså 3,50, jag tycker väl att det är spelbart. Jag, i och med att jag inte tror att Mitchell och AIK är redo för någon form av guldstrid i år, så inte mig emot då, med tanke på att jag ser den kanske enda verkliga konkurrenten i den här stan också, Freddy.
Djurgården, va?
Vad säger du? Vad säger du?
Nej, men jag, man är ju lite, så här, man går lite på känslor och sådär. Jag tycker att den här retoriken hos Malmö... Var länge sedan man hörde den. Så jag tycker att det är också en öppet mål på att de kanske kommer fälla krokben på sig själva i år.
Ja,
det är
exakt. Liksom det här kanske är Djurgårdens chans då.
9,5 poäng för andra platsen i allsvenskan. Handen har varit framme redan. Så det är en retorik här. Alltså,
det är inte liksom om att de ska vinna guldet där, som Josep är inne på själv, med hur många poäng.
Exakt.
Och det kanske är det som ska kratta för lagen precis där bakom.
Det gillar man ju, då smyger man ju bara där bakom.
Smyger i vassen, va? Smyger i vassen.
Djurgården smyger i vassen.
Så, det är klart att så, retoriken går man igång på som Malmö, för det innebär att
så får vi en lite försmak på det i cupfinalen också.
Första maj.
Första maj i Malmö.
Eldtro för er båda två, kan man väl ändå säga.
Verkligen.
Det kommer bli en otrolig fotbollsmatch och för övrigt. Fy fan vad roligt det ska bli.
Dels cupfinalen och sen möter vi varandra precis är det veckan innan.
25 april. Ja. Oh. Min kära flickväns födelsedag.
Det var inte lite tråkigt hemma. Tycker jag.
Ja, det är uppe på Tele 2 och sen cupfinalen i Malmö.
Och sen har ni, tror jag, AIK efter det, va?
Stämmer.
Och sen Elfsborg där.
Elfsborg i mellan. Vi har dubbelmöte mot Elfsborg tror jag på våren.
De får känna, bekänna färg i Malmö. Så ja, de klarar det där. Se om eldprovet
det
där runt april-maj.
Det jävla favorittrycket som råder nere i Skåne. Det blir spännande. Tack Josip för idag.
Tack själv.
Tack för idag.
Stort tack. Fan, nu är vi klara med alla lagspecialer.
Nu är vi klara med lagspecialerna.
Vi drar vi igång den jävla allsvenskan 2024.
Så är det, och då är väl det sista liksom förberedande man ska göra utöver att lyssna igenom de 16 lagspecialerna är väl också att gå in och signa ett abonnemang på TV4 Play som ju sänder både allsvenskan och Superettan från Discovery Plus. Dessutom nyss nämnda cupfinal. Utöver det så kan man också följa världens bästa fotboll från Spanien, Italien och Champions League och det stundande fotbolls-EM. Allt detta för 299 spänn i månaden. Det är en oslagbar
delikat.
Ja, det är en
6 månaders bindningstid, och ni har länkarna på våra sociala medier, främst Instagram kan jag rekommendera att
ja,
gå in på det.
Eller i avsnittsbeskrivningen som här på det här avsnittet. Så gå in och signa upp er så missar ni inte en sekund av vår kära underbara serie och allt annat.
Bara, nu åker vi.
Nu åker vi. Alltså
för fan vad roligt det ska bli.
Josip.
Tanden har varit fram. När var det 2 månader sedan? När Botheim klar?
När Botheim blir klar. Och ja, ses vi på guldfesten i Malmö, va?
Vilka har ni sista omgången?
Minns inte. Spelar ingen roll.
Då har jag kommit såhär omgång 26-27 liksom.
Men jag säger som en vis man sa i Malmö efter förra guldfesten. Det är så jävla skönt att vinna SM-guld varje år.
Lika svansföring som sagt.
Förutom då 2022 och 2019 och 2018 och så vidare. Härligt då.
Vi lika skönt varje år.
Tack för att ni lyssnar. Hej då.
Tack, hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.